Rationaliseringen har påverkat arbetsförhållandena.
Kvarnindustrin, och alltså om vi nu ska tala om Mjölby kvarn, liksom alla andra kvarnar här, så har det ju gått, alltså moderniserats undan för undan. Och jag brukar säga att om mina företrädare som kvarnmästare i kvarnen, Nils Johansson och August Linder, om de, jag brukar säga att om de kunde stå upp ur sin grav nu och finge se vilken utveckling kvarnen har genomgått sedan de avled alltså, så skulle de dö med detsamma. Utav skräck helt enkelt, för att se hur något det nu är. Inte att det är så skräckfullt arbete, men så moderniserat som det nu är. När vi började alltså att sälja mjöl i påsar, då stod en flicka och vägde upp 2,5 kilo mjöl för hand och vägde och förseglade. Sen blev det ju, fick man automatiska vågar som kunde väga till 2,5 kilo, men de fick vika den. Sen 1943 då fick vi en maskin som kunde göra 20 påsar i minuten och försegla påsen. Och så stod det för flickor att stoppa in den i en kanister eller en kartong som det var på den tiden. Nu har kvarnen, förutom alla Sveriges storkvarnar, har precis likadan maskin som gör påsen. Det hänger en rulle papper i första delen av maskin. Maskin tar pappret, gör påsen, fyller den med 2 kilo mjöl, kontrollvägar den att det inte är för mycket eller för lite, förseglar påsen, stoppar ner 8 påsar i ett papper som slås om där papper förseglas så det blir ett paket med 16 kilo i, och sen försvinner den på väg till sin uppställsplats där den kommer ner på pallar. Och pallen, alltså den maskin som reglerar påsen om det ska ligga på det hållet eller på det hållet, och gör 65 påsar i minuten. Det är lite skillnad när en flicka står öster för han.
Det var Sven Fransson. Han har varit kvarnmästare i Mjölby. Vad han här berättade om brukar vi kalla rationalisering. Arbetsuppgifterna för människan har förändrats genom att maskinerna har fått överta en del av dem. Produktionen har därigenom kunnat ökas och bli mera lönande. Som vi vet är det här något som har varit utmärkande för industrialismen och som i hög grad har påverkat arbetsförhållandena och levnadsvillkoren. Troligen kommer just effekterna av rationalisering att ofta behandlas i studiecirkelarbetet kring den här kursen. Ämnesområdet är ju industrialismens tid och hur levnadsvillkoren under den tiden har förändrats. Så här berättar Theodor Karlsson från Åby.
Det kom nya traktorer. När han kom dit då så fanns det en stor munktellare, en sån som gick på järnhjul. Men sen var det väl, jag tror det var 38. En vacker dag så kom det hem 2 stycken traktorer mindre med gummihjul, fina grejer där som kom. Då börjar det att kännas lite vemodigt. Ska vi nu få släppa hästarna och sen ta det här? Och jag har alltid varit vän med mina hästar och hade fina hästar till körer. Så det var underbart när de fick sätta igång med dem. Men ja, det tog inte mer än ett halvår efter sen de där traktorerna var avlastade. Då kom han, chefen, till mig och sa att nu får Karlsson ta en traktor. För jag ska sälja 4 hästar nu. Och det var 2 par, det var mina och 1 par till. Jag var inte glad. Det var precis som de skulle ha tagit ifrån med någonting som jag fullständigt var sammanväxt med. För att jag visste ju så väl att den där traktorn som jag nu fick, det var ju fina och det var ju fina grejer för all del. Men den kunde jag aldrig prata med när vi var ute på gärdena. Utan det var ju ett dött ting som bara möva dagen igen och osa.
Ja, när traktorer och nya maskiner kom, betydde det att folk fick sluta?
Naturligtvis. I och med de traktorerna till exempel, de kunde ju göra tre, fyra par hästars arbete. På grund av att då var det bara till ge oss en liten timpenning över, så kunde man köra halva natten också. Det var ingenting som hindrade i avtalet heller. Lite sa det ju till förstås, sen fick ju inte köra hela dygnen utan... Men annars var det...
Så där, jobbet blev hårdare också?
Jobbet blev hårdare.
Det blev inte lättare för att maskinerna kom?
Inte alls. För att det varit med det att den fick ta utav sin fritid och sitta på de där maskinerna. För det att det skulle också kunna betala mera för arbetsgivaren, va?
Mera av Theodor Carlssons berättelse får vi höra i nästa program. Men det finns många faktorer som har förändrat människors levnadsvillkor. En mycket viktig är det arbete som har gjorts av alla de som sökt förbättra förhållandena för en hel yrkesgrupp. Långt fram i tiden utgjorde lantarbetarna en mycket eftersatt grupp. Om sitt arbete för att förbättra villkoren för lantarbetarna på den östgötska landsbygden berättar här före riksdagsmannen och lantarbetaren Karl Falk från Grebo utanför Linköping.
1907 då hade landsorganisationen anslagit en hel del massa pengar till agitation bland lantarbetarna, för facklig agitation. Ja, det hölls en hel del föredrag för att bilda lantarbetarfackföreningar. Och det kom in ut och höll till föredrag ut vid Ljung också. Det var en lördagskväll. Vi hade inte fria lördagar inte. Utan det var på kvällen. Så det var, vi hörde det. Och vi antecknade oss för medlemskap. Vi bildade faktiskt en fackförening. Jobbade ifrån Stora Sjögestad och ifrån Ljung och från Högåsa. Det var vårdare omkring. Så vi valde ett 20-tal, tänkte jag. Och där ibland var jag med. Jag var inte fyllda 17, men jag stod på gränsen. Det blir 17 år. Det var lördagkväll och på måndagsmorgon, då fick vi inte, vi som var med i fackföreningen, vi var inte befallda utan spektorn till att göra något. Vi undrade vad fan betyder det här. Och ibland hade oss, det var tre som var körkarlar som var anställda, statade som vi kallar. De var heller inte funderade. Men vi stod där en kunga, så kom ju spektorn och sa, jaha. Ni har ju varit med i fackföreningen nu. Ja, sa vi, det har vi. Jaha, ja, vi har inget arbete åt er här. Vi är inne med i fackföreningen, så blir ni uppsagda. Men då var det någon som sa att vi är stadet 24 oktober. Ja, det är klart ni får arbeta dess, men sen får ni flytta. Men de som inte är stadda, det är bland vad jag. De fick ju sluta, förstås. Jag tog plats då hos en smed. Och kan ni gissa vad jag fick i lön? Nej. Ett helt år fick jag 50 kronor och mat och logi. Jag skulle bli läring alltså, det ställde jag. Det var inte nu som det har nu när du går på omskolning, inte. 50 kronor för ett helt år. Ja, där jobbade jag i två år alltså. Året därpå hade jag visst, att man inte var vad jag hade. Jag hade visst 7-8 kronor i veckan, tror jag. Men då var jag full hovslaver och allting. Så. Jaha. Sen var 1907 där. Sen fortsatte jag som smed och sen, men sen var jag anläggningsarbetare. Far min satt kvar det vid det här torpet. Och 1910 då var han förbjuden, för vi kom hem ibland och vi agiterade och sålde tidningar på Bromina. Och då var han förbjuden utav förvaltaren som var där på godset, att han fick absolut inte husa oss. Vi fick inte vara hemma, vi fick inte komma hem. Och då sa han för att att så länge jag har tak över huvudet så har de också, om de behöver, så de får komma hem. Och då var han uppsagt. Då var han uppsagt avflyttning. Men då var det en ny lag om arrende som har tillkommit. Och den, när det inte bara sagt en viss tid utan det var skrivet på uppsägning, så gällde det i 5 år. Och jag tog kontraktet och åkte in till Linköping till en advokat där och fick uttyd att faran satt i 5 år. Om han ville. Och det är klart att han ville. Och vi ville också. Ja. Så var det. Men så 1915 då var tiden ute, då måste han flytta. Och då köpte vi ett ställe här ute, Bromin och jag, ett litet ställe. Nu är det till pjäsen att far min var änkling. Så 1911 då var en syster som var hemma och hushålla. Och Bromin och jag, vi var ju orsak till att farsen blev uppsagt för vår agitation. Så vi hade ju ett litet samvete över det där och vi tänkte att farmin var lite sjuklig också, så han sa, jag bryr mig inget om, sa far, jag går ner till ålderdomshemmet. Men det tyckte inte vi var så trevligt, så vi försökte få tag i stället. Då fick vi tag i stället i Björsättet. På ett litet lantbruk där och sådär. Och då köpte vi det, Bromin och jag, tillsammans. Och flyttade dit. Men vi kom dit 14 mars och sen vid påsken redan. Då dog far. Helt hastigt. Det var en hjärtattack han fick och dog. Och naturligtvis var det ett ställe där det var frånsålt, som var torrt, en gård som heter Sjöberga. Och det var ju naturligtvis mycket inteckningar. Det var egna hemslån och så var det vid sidan det en inteckning som Sjöbergbon hade vid sidan om den. Och dagen efter begravningen, då kom han och sa ut den där inteckningen. Bonde. Men då sa man, det var den bonde som kom och ville ha jobb gjort. Det var en gräva diken. Och då berömde han mig för att det var så i ordning och fint. Jag har gjort så mycket. Gjort i ordning, grävt och... Nu syns det att blivit en karl där beställdet. Jag hade ingen glädje med så för han har satt upp inteckningen så vi måste flytta nu. Det ska bli man för, sa han. Det ska jag sätta stopp för. Då gick han i borgen för ett lån då, för den där inteckningen. Så då fick vi låna det mot 9% ränta. För det klarade hon. Men då är ju den sorgen ur världen och då gick det ett par år förstås. Så var det val 1917. Och då den där bonden, var den fest där skytteföreningen hade fest. Ja, jag var där och delade ut valsedlar och sålde valblommor och grejer. Och då varslade det bonden. Kom han och så ryckte ifrån med hela bunten där. Och sa, slut genast upp med det där, sa. Annars så säger upp inteckningen och då vet folk hur det går. Ja, för fan, sa jag. Säg upp inteckningen och ta hela koken. Du sa, men det här slutar aldrig upp med. Det kan du skriva. Och det var under kristid 17. Det var brödransonering och folk svält. Det var en sågverksarbetare från Lakvik som var där. Det hörde sig där. Och de kom ju ringa kring bonden där. Så det höll på att bli upplopp. Men bonden kröp ju åken. Och hoppade över gärskorna och sprang. Men handsken var ju kastad. Så vi sålde. Och jag fick ett torp här i Grebo. Och sen började jag så smått organisera lantarbetarna. Det tog en tid. I det tysta, vi arbetade i det tysta. Strejkerna 19, Adelsnäs, de var ju organiserade. Men strejkerna 1924, så var vi ju nedslagna precis. Och det dröjde ända till 29 innan vi började på att gå på scen. Då 29 var jag invald i distriktsstyrelsen. Och blev kassör till början. 29 och 32 blev jag ordförande. Och då började jag ju det verkliga. Framåt andra. Förut under 20-talet då var det ju, det var ju nästan hopplöst. Folk var ju vetskrämda. Och arbetsgivarna hade ju sån fruktansvärd makt. De kunde, arbetslösheten var ju skrämmande stor. Och ingen hjälp hade de. Ingen arbetslöshetsförsäkring. Och inget understöd från samhället. Det fanns 250 medlemmar i hela Östergötland 1929 innan facket, lantarbetarna. De var faktiskt dagligt borta och arbetsgivarna var envåldshärskad och stor arbetslöshet. Så det var ju, de kunde ju uppsagda helt enkelt för att de prenumererade på en tidning som vi inte gillade. Och det hävdade sig rätt på något sätt. Det var ju oerhört farligt. Jag själv blev ju uppsagd flera gånger. Jag har inte suttit på arrende som jag gjorde på en krongård. Så har jag ju inte kunnat hålla mig kvar helt enkelt. Ja, så har det gått. Det var ju faktiskt så. Det är ingen övrigt som säger att arbetsgivarna var betydligt mera måna om djuren än de var om arbetarna. För om djuren frös och vart sjuka, det var ju rent ekonomisk förlust. Om statarungarna blev sjuka eller statarna, det gjorde ju ingenting. Det träffade ju inte bonden. Det var ju inte hans bekymmer. Sådant var samhället. Ja, vi går. Och samhället av idag, hur är det då?
Det var före detta riksdagsmannen och torparen Karl Falk som berättade i det första programmet i Truserien Byggd i förvandling. Tidigare hörde vi också Sven Fransson och Theodor Karlsson. Programmet sänds i repris söndag den 7 oktober klockan 18.35. Till den här trukursen finns ett häfte om Östergötland som också heter Byggd i förvandling. Det kan köpas genom bokhandlare eller rekvireras från Länsbildningsförbundet i Linköping. Det kostar cirka 8 kronor inklusive moms och går man med en studiecirkel får man kurshäftet genom den. Nästa program i serien sänds i nästa vecka på måndag klockan 12.15 med repris onsdag och söndag.
Kära Sammer, och där var vi vid, det jag blev 10 år hos min far där och jobba. Så där började min läxa, men det var precis som att jorden var för mig något trevligt i hålls med. Och jag hade just inga tankar på något annat. En växte upp sen, och sen när åren har gått och jag har gått och läst, då bodde jag hos min bror ut på en stor gård Skällsund, som jag senare kom till bli statare på när jag varit äldre ordning. Och där fick jag också en lärdom i att vara bland djur och ibland hästar. Och vi körde oxar förresten, som kanske inte finns någon möjlighet att få fram några nu. Men då sedan när jag var större, då skulle jag komma hem till far, för han var kogubbe, farsan hette det då, nu heter det ju så stiligt lagårdsförman med en lön som en halv direktör. Men farsan på den tiden, han var kogubbe, och då hade han 300 kronor om året i lön. Mor hade 5 kronor i månaden för hon mjölka. Jag vet inte, det gick bra ändå. Det var ingen som får illa av oss. De hade 12 stycken ungar som de försörjde upp, och ingen av dem var svältfödda, utan det gick. Men då skulle jag komma hem till far då, och vi skulle ta lagård på entreprenad, som det kallas. Men jag kunde inte förmå mig att gå där. Jag gick där väl över vintern och till fram på sommaren. Men då bröt jag fullt med det och försvann. Det gjorde jag för att jag kunde inte ha det där instängda hela vintern. Så därför så fick jag en ingivelse, och far nekade mig inte alls. Men då kom jag till min bror ut vid Sörby tegelbruk och jobbade vid bruket ett tag. Ja, det var ju trevligt på sitt sätt. Men det var ju bara till hålls och greja med en massa döda ting, med lera och sten och grejer. Och det var likadant med min broder där. Han trivdes inte heller, för han har också varit vid jordbruket förut. Och då tog vi en plats vid en gård som hörde till bruket, som körkarar förstås. Och det var ju en trevlig tid. Man kunde ha roligt. Vi hade mycket fina hästar och unghästar till köra in och så där. Det var mycket angenämt. Men sen blev det så att P. Jansson sålde gården, och min bror ansåg att han skulle inte vara kvar. Och jag bodde hos honom. Varför det var för mig också att försöka. Så att jag tog värvning då. Det var 1924 som jag tog värvning till kronprinsens susarer i Malmö. Och där låg jag till 1928. Då vi fick respass därifrån på grund av att regementet skulle upphöra. Ja, vad var det då att göra? Jag var tillbjuden i en drängplats. Fick tag i en flicka där också. Jag för övrigt annars mycket blyg för fruntimmen. Men då fick jag tag i en flicka och det var gifta utav. Men den han kunde, som jag var dräng hos, han kunde ju inte ha oss som statare eller som giftpar. Han tillbjöd mig till och med att han skulle försöka att inreda en sorts brygstuga de hade. Men jag ville ha lite luft kring mig inne också. Ja. Och så att jag antog inte det anbudet, utan jag stack upp till Krokik. Och det var ju också mycket bra, fast det var kuperad fin terräng och hålls att arbeta i. Och vackert och underbart att komma ut och morgna och höra fåglar och allt sådant. Men där var jag, då dog han Blomberg. Han har för övrigt skänkt en hel massa till Lenningska sjukhemmet i Norrköping. Så då kom jag ut i Skällsundra en gång som pojke har varit. Och där blev jag i 14 år. Och jag kan tala om där hur det låg till det hela med avvecklingen och att jag inte sitter som pensionerad statare idag, utan jag sitter ju som pensionerad textilarbetare. Det var ju det att vi var 18 stycken vid den gården när vi kom dit, och det var 1936 kom vi dit. Då var vi 18 jobbare, vilket gjorde att vi hade kul på något sätt. Det var som en stor familj. Vi dansade midsommaraftnar, där var det särskilt dans. Och då marscherade vi i flock med dragspiliteten ner till hagen och mjölkan. Hjälpte kvinnorna mjölka, för det var ju deras jobb.
Mm. Var det friare på något sätt?
Det var friare. Det var någonting fritt där. Det var ju det att vi hade ju våra tider. Det måste vi hålla, men det får den ju hålla överallt. Och det kanske var det tidigaste laget, men de som inte har sökt att komma upp på morgonen, de har ju inte sett hur underbart det är om somnarna på morgonen också. Så då det gick bra ända till vi började och närma oss 48-47. Vi fick ju då, så vi var inte statare längre med stat och lön, utan vi fick timpenningar och sånt. Och då fick vi köpa mjölk och vi och allt och betala hyra. Vi var som vanliga människor då, om vi säger att jag aldrig ville för all del kalla att en stat är ovanlig. För det var ett bra folk det. Men i alla fall, vi såg hur det började på knapp in. Det kom nya traktorer. De kunde ju göra ett 3-4 par hästars arbete. På grund av att då var det bara till att ge oss en liten timpenning över, så kunde man köra halva natten också. Det var ingenting som hindrade i avtalet heller. Lite sa det ju till förstås, så fick ju inte köra hela dygnen, utan, men annars var det.
Så där, jobbet blev hårdare också?
Jobbet blev hårdare.
Det blev inte lättare för att maskinerna kom?
Inte alls, för att det varit med det att den fick ta utav sin fritid och sitta på de där maskinerna, för det att det skulle också kunna betala mera för arbetsgivaren, va? Så att det kände jag ju med detsamma, att här har vi början till slutet för oss här vid den här gården. Och det sinkar ju inte mer än, ja, det var på våren då som jag fick traktorn.
38 eller?
Ja, 38 var det väl. Mm. På hösten så flyttar två som inget anställdes för. Så då fick en klart för sig att här går det sakta men säkert. Men vi körde ju där och det gick ju vägen ända till på 40-talet och 48. Då började de stora uppsägningarna komma. För då började också, förut har lagen gått oavbrutet fint. Sen började de skränkas in på även besättningen, kobesättningen. För de hade ju det för sig, de skulle sköta gårdarna utan kor alltså. Där hade de 2-3 man som kunde bli väck ifrån gården. Men det lagen stod sig väl till 52 eller 53 innan den sista lagårdsförman då fick lämna sitt jobb. För sitt då törs jag inte säga kogubbe längre, för då var det förman redan då alltså. Mm. Så att, men jag såg ju det att nu är det dags, Kalle, för jag kallar med dig igen själv, att du tar och ser dig om efter någonting. Men jag gick och drog också, trides väldigt bra vid gården som sådan, bodde bra, gjorde vi, bodde ensamma i en mycket lummig härlig trädgård, så det var ju underbart. Och sen på hösten när man såg de där stora vidderna med sä stå och börja precis som man tittar i Bråviken i vågor. Men det hjälpte inte det där, för att jag sa, och det sa jag åt min fru, för hon har ju hjälpt till också då förut och mjölkat med och gått till handa där uppe vid gården och hjälpt till. Men även det drogs in, och mjölkningen det behövde inte längre. Det var ju skönt för dem, för det var ju ett rätt hårt jobb det med. Men det var inte skönt för plånboken, för där fattas det en slant för oss. Mm. Vi hade ju, kan ni lite inom parentes här säga det, vi hade ju inte mer än 2 flickor, så vi hade ju ingen stor barnskara. Men i alla fall, jag sa åt mor, hörde, vi måste nog ta och laga att det här blir slut på det här, för annars om det går 1 eller 2 år till så är jag uppsagd med. För att jag får nog inte stanna här, för jag börjar på vara för gammal också, utan hon vill nog ha yngre människor. Mm. Men hon trodde mig nog inte riktigt, men hur det var, en vacker dag så kom det ett tillfälle då jag hade möjligheter att säga upp. Och då blev det att det vart flytte. Men hela den tiden, dessa månader, för jag tog det på 3 månader alltså, uppsägningen. Hela den tiden så var det precis som någonting gnagde. Ska du nu ge dig inåt stan och häkta på en fabrik? Hur ska du klara det? När du inte ville vara instängd i lagern, och då var du ändå ute på landsbygden. Mm. Något sådant kom och gnagde nästan jämt. Mm. Så det var en liten sån där halvt, lite förtvivlad sorgsen tid på det där. Men i alla fall, det var tvungen att gå. Så är vi då framme vid när jag lämnade där, och det gick ju bra. Jag ringde upp till Torshag här uppe, till en fabrik vi har här i Åby. Ja, den är ju nedlagd nu, men det var Stockholms bomullsspinneri och väveriaktiebolag som hade stort. Det var 300 människor då när det gick som bäst där uppe. Nybyggt fint, han är som ett slott, så vackert ligger det där. Dit kom jag och fick anställning utan vidare. Oh, jag fick komma samma dag om jag ville, så det gick ju bra. Men husrum hade inte det heller, så vi stannade hos den tanten vi var hos då. Och där jobbade jag sen till 1961. Då var det slut och nedlagt. Men jag kunde inte tänka mig, när jag först började där, att jag skulle kunna bli där mer än till våren. För då kom jag in i november på hösten, och då var det ju lite skönt att komma in, för innan har ju alltid gått ut om vintrarna. Och då tänkte jag att det ska ju bli underbart det här med lite värme. Men jobbet, det var ju ett entonigt jobb jämt. Den hade ju detsamma. Och först då var jag som fuktare, som det kallas, en fukta garnrullarna som de skulle användas utav. Men det slapp jag ju, för de tyckte väl att jag skulle kunna något annat. Och då fick jag invägning på avdelningen där utav allt garn som flickorna, kan jag kalla dem. Det var i fruntimmer som stod och jobbade vid maskinerna. Där det gjorde skulle jag väga in. Mm. Så att de skulle få sina avlöningslister. Mm. Men den första året då, alltså där stod vi fuktmaskin hela den vintern. Och sen på våren, när det började på att bli lite grant, och sen när man såg, vi hade ett stort tjäv nedanför där, när änderna började på att greja där nere och det började på att spira lite, då var det en förtvivlans känsla. Då ville jag ut igen. Och kanske, om du inte vill ha reda på något mer, vad som händer, ja, på fabriken, det kan man ju inte reflektera mer, för det är det entoniga jobbet som nästan inte en människa som är ute i det fria kan tänka sig att det ska vara någonting. Men det lyckats ju mig att övertala mig efter den första våren. Men då var det, då gick det, nu vi kan ta det nu ska du se, jag ska försöka fast jag är lite hes och brång. Men då tog jag en penne och ett papper och sen började jag dikta. Och där kanske ligger i den här sången, om vi hör efter riktigt, så ligger det hela lantbrukslivet i första delen och vad man kan säga om fabriksjobbet i andra. Vill ni lyssna till sången om landet, där som blommor och gräset gror fritt, fågelsången som hörs ifrån näset, det gör själen och tanken så fri. Jag bland hästar och kor haver vandrat, jag känt mig lycklig och glad i blanden, deras rop och såvall flickans visat, det var melodiska väljud för mig. När jag i tidiga försommarmorgon, jag kunde lyssna till liarnas sång, höra skrattet från flickan som räfsat, som jag kanske har älskat någon gång. Nu jag måste i hast kasta över, ty min penna vill återge åt ett liv bland maskiner och lådor, ett stenmurat vitt sagoslott. Det är ej fåglar som här förer tonen, nej, maskinernas sång går i dur. Det är buller och bång med ditt rassel, som har skakat på folkilskens tjur. Här går dagen sin gång, den är lika samma ansikte så som igår, med ett uttryck av längtan som säger, jag vill ut till den spirande vår. Nu jag slutar min sång med i orden, propaganda för någon det är, men min tanke, orden går väl till jorden och till landet som jag har så kärt. Här kan det nästan tolkas om de vill lyssna på den, naturligtvis. Och det kom innerst inifrån alltihop. Utan vidare. Jag vet inte själv var det kom ifrån, för jag har aldrig lyckats att få ihop är vad jag själv tycker en sån skaplig bit som den här. Jag har några till ligger här och där, men det har icke lyckats mig så bra. Jag tror det var längtan ut som gjorde det.
Vi hörde Theodor Karlsson från Åby som sjöng och berättade i det andra programmet i Trus regionala kurs Byggd i förvandling. Och nästa program i serien kommer måndag den 15 oktober klockan 12.15 med repris onsdag och söndag. Och de handlar om Östergötland under industrialismens tid. Det tredje programmet som nu följer hör till kapitlet Arbete för i kurshäftet.
Jo, jag är född 1890 i Ljungs församling under Ljungs säteri. Där far mig var torpare. Ljungs säteri ägdes då av en tysk släkt som hette Mickelburg. Hon förde ett ganska lyxöst liv. Hon hade ensam bodde i stora slotten och flyglarna. Men dessutom hade hon till sitt förfogande ett stall på 12 hästar som endast användes för hennes eget behov. En kusk och en stallpojke. Betjänt och kammarjungfru mera. Säteriet bestod då av hela Ljungs socken praktiskt taget ända ifrån Vågesta gård som ligger nära Masklösa upp till Kälmogränsen. Där inom det området fanns bara endast några få egenvårdiga bönder. Praktiskt taget hela området tillhörde Ljungs säteri. Huvudgården, lantbruket där, det var utarrenderat liksom gårdarna ute kring. Men själv hade hon bara den närmaste omgivningen som hörde till slottet. Skogen förvaltade hon också själv. Och hade tyska jägmästare och tyska skogvakter. Men hon litade inte på svenskarna. Hon uppträdde så pröjsigt så försökte en tid på världen i början på 1900-talet införa personlig aga på de som överträdde hennes bestämmelse. Men hon hade en av hennes skovaktare skulle tjänstgöra som exekutator då vid bestraffningen, men för första gången de skulle tillämpa den mot en dagsbärsträng så gick det så illa till så den som utförde bestraffningen fick själv ett ärligt kokstryk och så var det ingen som ställde upp mer. Så det dog av sig självt. Men han hade väldiga pålagor. Han föreskrev i kontrakterna att torparna skulle göra dagsverken mot en mycket, mycket låg betalning. De kvinnliga dagsverkena skulle betalas med 50 euro om dagen när de överskrev det antal som var stipulerat i kontraktet. Dessutom skulle de plocka lingon och de skulle plocka alla slags bär i skogen och leverera. Och de skulle efter budning gå till gården vid tvätt och byt. Det skulle torparhusarna göra. Och det var ju inte bättre för de som anställde på lantbruket. En lantarbetare på den tiden, i början på 1900-talet, de hade 200 kronor i fast lön. Och så hade de stat. Och hustrun, hon skulle för 10 kronor i månaden mjölka i lagen 3 gånger per dag. Och det var villkoret för att en lantarbetare skulle få en plats så var det att hustrun åt hos en mjölkning. Var hustrun sjuk eller inte kunde, så var han skyldig att skaffa ersättare som gjorde det. Det var fruktansvärda tider.
Karl Falk från Grebo, för detta torpare och riksdagsman, berättade från sina erfarenheter av lantarbetarnas förhållanden. Alla svenskar fick nya arbetsförhållanden medan Sverige förändrades från jordbrukarland till industriland. Och det gäller inte minst de som blev kvar i den gamla huvudnäringen, jordbruket. Och än idag sysslar ju förhållandevis många östgötar med att framställa eller bearbeta jordbrukets produkter. Östen Pettersson i Finspång arbetar i sin ungdom som dräng.
Det var liksom fullständigt självklart att man skulle hamna i jordbruket som dräng hos någon bonde. Det fanns ju inget val. Det var en självklar utveckling för fattigt folk på landsbygden. Så att när jag var 15 år så var det bara... Då hade man ju ingen skola längre. Jag hade slutat när jag var 13. Så var det bara att... En vacker dag kom man överens med en bonde att jag kommer och blir dräng hos dig den första november. För då fortfarande var man styrd och så tjänste i onsdagen att alla lantarbetare de bytte sitt jobb den första november varje år. Och de som stannade kvar de hade alltid en fri vecka emellan 24 oktober och 1 november. Så det fanns införd en sorts semester i den där. Ja, annars var man aldrig ledig. Alltså, mitt första jobb alltså, det var att sköta en kreatursbesättning på en halvstor gård. Det var ju på Sättbygden här i Östergötland. Och man jobbade praktiskt taget ifrån 5 på morgon till 7 på kvällen. Med då en måltidsrast på 1,5 timme mitt på dagen. Och detta gick söndag och vardag, ja. Jag minns att jag hade då var tredje söndag fri. Men då skulle man sköta morgonsysslorna i lagen. Man var fri vid 9:30 på förmiddagen och sen var man fri den dagen. Det var överhuvudtaget en ledighet man hade.
Maskiner av olika slag har funnits redan innan man talade om industrialisering. Det gäller till exempel kvarnarna. Sven Fransson har varit kvarnmästare i Mjölby.
Själv kom jag till Kanikegårds kvarn 1918 som mjölnördräng som det hette på den tiden. Och då var arbetstiden ifrån 7 på morgonen till 7 på kvällen. Man åkte bara hem och åt middag. Frukost och kaffe hade vi med oss. Det fick man äta i den så kallade kvarnkammaren. Och då fick man samsas med bönderna som väntade på att få sin märd malen.